بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، vi fortsätter att gå igenom den välsignade boken Riyad al-Salihin. Vi har kommit fram till kapitel 21. Där säger författaren: Bab fi ta'awun ala al-birri wa taqwa. Kapitlet om att samarbeta i fromhet och Guds fruktan. Och det här är en väldigt viktig egenskap som muslimen ska ha. Vi kommer idag inshallah ta'ala att nämna många bevis på beträffande denna punkt. Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-Ma'ida: وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى. Och samarbeta i fromhet och Guds fruktan. Och sen säger Allah: och samarbeta inte i ifm wa udwan, i synd och överträdelse. Och de lärda nämner här att, som Sheikh Uthaymeen rahmahullah wa ta'ala, att när Allah subhanahu wa ta'ala nämner al-birr wa taqwa tillsammans, så syftar al-birr fromhet på lydnad, och ett taqwa syftar på att hålla sig borta från det som är haram. Så vad är det vi ska samarbeta i? Och vad är det vi ska hjälpa varandra med? Jo, vi ska samarbeta i att hjälpa varandra att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Att underlätta för varandra att dyrka Allah. Det kan vara obligatoriska gärningar och det kan vara frivilliga gärningar. Du hjälper en broder att be. Du hjälper en person att kunna göra sin skyldighet i islam. Och vi hjälper också varandra i att hålla oss borta från synder. Att hålla oss borta från det som är haram. Om du ser en broder som vill synda, så hindrar du personen genom att ge personen råd, genom att påbjuda det goda, förbjuda det onda. Har du auktoritet kanske du hindrar personen med din makt och så vidare. Så man samarbetar i det som är gott, och man samarbetar inte i det som är synd och det som är haram. Och här finns en viktig princip. Och det är att man får ofta frågor. Får jag till exempel bära alkohol på jobbet? Får jag servera gris på jobbet? Och så vidare. Och här har vi svaret. وَلَا تَتَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Samarbeta inte i synd och överträdelse. Så den generella regeln är att man får inte samarbeta i att främja någonting som är haram. Man får inte hjälpa folk att göra någonting som är haram. Och man kan inte säga: men jag gör inte synden. Jag säljer bara alkohol i kassan, men jag dricker inte. Det funkar inte. Som vissa tyvärr gör. Vi säljer alkohol, men vi dricker inte. Det funkar inte. För du hjälper folk att dricka. Vi säljer cigaretter, men vi röker inte. Det funkar inte heller. Du hjälper till att främja denna synd. Att sprida denna synd. Och många, många saker. Till exempel får man dela ut reklam. Ja, reklam för matkedjor. Denna vecka har de extra pris på skinka och falukorv och öl. Får du lägga det i folks brevlådor? Får du det? Baserat på denna aya. Ja, wallahi, det får du inte. Och det finns många, många liknande principer som man kan ta från den här versen. Och sen nämner författaren en sura som också bevisar dygden av att samarbeta och att hjälpa varandra. Och det är surat al-Asr. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Allah azza wa jal svär vid tiden, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ. Människan är sannoliken förlorad. Förutom de som tror, gör goda gärningar och påbjuder varandra med sanningen och påbjuder varandra med tålamod. Och så nämner han Imam Shafi'is uttalande att om folk bara skulle reflektera över denna sura så skulle den räcka för dem. Den skulle räcka som tankeställare och påminnelse för människorna. Den här suran, surat al-Asr, är väldigt mäktig. Den är kort, det är en av Koranens kortaste kapitel. Eller hur? Men trots detta så innehåller den så mycket kunskap, som Ibn al-Qayyim säger. Att det är ett av de kortaste kapitel i hela Koranen, men den omfattar så otroligt mycket kunskap. Denna sura omfattar kunskapen om vad som räddar människan från undergång. Den visar människan den rätta vägen. Och den visar människan vad som är den felaktiga vägen. Och låt oss kortfattat gå igenom denna sura. Allah subhanahu wa ta'ala svär vid tiden. Wal asr. Och Allah får svära på vad han vill. Vi får endast svära på Allah subhanahu wa ta'ala. Men Allah azza wa jal får svära på vad han vill. Och då Allah subhanahu wa ta'ala svär på någonting i Koranen, så tyder det på att denna sak är viktig eller mäktig. Någonting stort. Och något av hans tecken. Och vi finner att Allah subhanahu wa ta'ala ofta svär vid vissa av hans tecken i Koranen. Dagen och natten och solen och månen och så vidare. Allah subhanahu wa ta'ala svär här i denna sura vid tiden. Och varför svär han vid tiden? Jo, för att det som kommer att nämnas i denna sura är relaterat till tiden. De goda gärningarna. Att ta vara på sitt liv. Att rädda sig själv och att rädda andra människor. Det här är det vi ska fylla vår tid med. Denna tid kommer att gynna oss i detta liv och i nästa liv. Så tiden är också ett av Allahs tecken. Al-layl wa an-nahar, dagen och natten. Eller hur? Som Allah nämner i Koranen. Så Allah azza wa jalla svär här på tiden som är ett av hans tecken och indikerar på att denna tid ska vi ta vara på. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger sen innal insana lafi khusr, att människan är sannoliken förlorad. Människan är sannoliken förlorad. Och här säger ulama som Sheikh Uthaymeen, alla människor utan istifna, utan undantag. Men kvinnor, stora, små, rika, fattiga, alla, jinner, alla omfattas av denna ayah. Alla på jordens yta är förlorare. De är khasirin i detta liv och i nästa liv. Om de inte har de fyra egenskaperna som nämns. Och här ska vi också lägga märke till en annan sak som Sheikh Uthaymeen rahimahullah nämner i hans tafsir. Han säger att Allah subhanahu wa ta'ala använder här tre stycken muakkidat. Allah betonar människans förlust med tre stycken saker. Och det på arabiska har lite med grammatik att göra, men arabiska språket som vi vet är väldigt mäktigt. Och det finns vissa meningar och stödord som används för att betona saker och ting. Och Allah betonar här människans förlust med tre stycken saker. Det första är wa wal qasam, att han svär. Wa wal asr, han svär vid tiden att människan är förlorad. Sen använder Allah ordet inna. Inna används också för att betona någonting. Sannoliken, verkligen, så är människan förlorad. Och Allah använder också lam, lafi khusr, vilket också återigen betonar att människan är förlorad. Och då säger sheikhen att man förstår här att människan är som omgiven av förlust. Från alla håll och kanter. En munramis han är. Som helt instängd i förlust. Förutom den som har dessa fyra egenskaper. Och han nämner också att förlusten i denna ayah kan delas in i två kategorier. Den totala förlusten. Där man förlorar allt. Lyckan i detta liv och i nästa liv. Och det här är förlusten av kuffar. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Att den som väljer en annan religion än islam kommer inte att få den accepterad. Och han kommer i nästa liv att vara en förlorare. Så den som väljer en annan religion än islam kommer inte få den accepterad. Och han kommer i nästa liv att vara en total förlorare. Som har förlorat sin chans att gå in i paradiset. Förlorat sin chans att förenas med sin familj i Jannah. Förlorat sin chans att belönas för någonting gott han gjorde i detta liv. Allt det här är borta. Och det enda som väntar honom är helvetets eldens eviga flammor i all evighet. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. Alla säger de sanna förlorarna är de som har förlorat sig själva och sin familj. Och det här är den stora förlusten. De har förlorat chansen att få förenas med sin familj i nästa liv. Utan de kommer bara att brinna i elden. Och Allah skydda oss. Så människan är förlorad. Den totala förlusten till de som inte har accepterat eller iman, de som är kuffar. Och sen har vi en relativ förlust. Och det är en förlust som också kan omfatta muslimen. En muslim kan också förlora nivåer i paradiset. Han kan förlora chansen att få gå in i Jannah direkt. Han kan förlora många goda saker i detta liv och i nästa liv. Om han brister i en av de fyra egenskaperna som Allah kommer att nämna. Så ju mer man uppfyller dessa fyra egenskaper, ju större vinnare kommer man att vara. För motsatsen till förlust är vinst. Så människan är förlorad, då förstår man motsatsen, att människan är en vinnare. Om hon besitter och fullbordar dessa fyra egenskaper. Så, ju mer man fullbordar de kommande egenskaperna, ju större vinnare är man. Och ju större brister man har i dessa fyra egenskaper, ju mera kommer man att förlora i detta liv och i nästa liv. Så vilka är dessa fyra egenskaper? Illa levina amanu. Den första egenskapen, förutom de som tror, de som har iman. Och han nämner ulema att iman nödvändiggör kunskap. Det finns ingen iman utan kunskap. För iman är en form av bekräftelse. Där du läser någonting och du hör på någonting och du bekräftar denna sak. Du tror på denna sak. Det här är tro. Att du tror på någonting. Och vad är det du ska tro på om du inte vet vad du ska tro på? Så att du måste först ha kunskap. Eller hur? Så denna ayah är ett bevis på att man måste lära sig. Som också Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab nämner i Rasulul Thalata. Detta är ett bevis på kunskap eller ilm. Taib. Så kunskap, eller iman. Och här säger Sheikh al-Faymin, yani iman på tron på Allah, hans änglar, hans böcker, hans sändebud, domedagen och ödet. Och det som vi är skyldiga att tro på. Illa ladina amanu. Wa amilu salihat. Och sedan så gör de goda gärningar. Och han säger här, Sheikh al-Faymin, rahmanallah, att en gärning räknas inte som god om den inte uppfyller två kriterier. Gärningen klassas inte som god i denna religion om den inte uppfyller två kriterier. Och det första kriteriet för att en gärning ska klassas som god är att den är uppriktig för Allahs skull. Den utförs med ikhlas, uppriktighet. Och det andra villkoret är att den utförs i enlighet med profeten Muhammeds sunna sallallahu alaihi wasallam. För om gärningen motstrider sunna eller inte har någon grund i profeten Muhammeds sunna alaihissalatu wassalam, så klassas den inte som god. Taib. Utan det som är gott är det som profeten Muhammed har kommit med sallallahu alaihi wasallam. Na. Och sen säger Allah wa tawasaw bil haqq, och de påbjuder varandra med sanningen. Och sanningen är det som sändebuden har kommit med. Som Sheikh al-Faymin nämner. Sanningen är det som sändebuden har kommit med. Yani det vill säga al-wahi, uppenbarelse. Koranen och sunnan, det här är sanningen. Sanningen är inte min åsikt, din åsikt, vår kultur eller tradition eller bid'a. Nej, sanningen är al-kitab och sunna. Och det som salaf var på. Det här är al-haq. Så de påbjuder varandra sanningen. Wa tawasaw bis-sabr. Och de påbjuder varandra tålamod. De påbjuder varandra tålamod. Och här säger Imam Sa'di, tålamod i att lyda Allah. Tålamod i att inte synda. Och tålamod i att acceptera livets motgångar och livets svårigheter än i ödet. Och här nämner Ibn al-Qayyim rahimahullah, som har gjort mycket tafsir på just den här suran i sina böcker. Han nämner att denna sura omfattar två sorters fullbordan. Att fullborda sig själv och att fullborda andra människor. Och det här nämner också Sa'di i hans tafsir. Att i den här suran finner vi hur människan fullbordar sig själv och fullbordar andra. Det är en viktig egenskap i islam. För att vi muslimer tänker inte bara på oss själva. Nej, vi ska först och främst sträva efter att själva bli bra människor. Att komma nära Allah subhanahu wa ta'ala. Men vi ska också sträva efter att hjälpa andra människor. Att fullborda oss själva och att fullborda andra människor. Att vägleda oss själva och att vägleda andra människor. Att lära oss själva och att lära andra människor. Eller hur? Så den sanna muslimen är den som då strävar efter att fullborda sig själv. Med vilka egenskaper? De två första. Iman och goda gärningar. Ju mera iman och ju mera goda gärningar, ju mera kommer du att fullborda dig själv. Och sen, yani utöver detta, så fullbordar du dig själv och andra människor med att göra da'wa till islam, att kalla folk till islam, att ge goda råd och att ha tålamod i detta. Och att uppmana andra att ha tålamod i detta. Och han nämner också Ibn Qayyim att Allah subhanahu wa ta'ala i denna sura nämner människans två styrkor. Vilka är de? Den första styrkan är styrkan av kunskap. Och den andra styrkan är styrkan av viljekraften. Och kärleken till kunskap och att göra goda gärningar. Yani människan har dessa två drivkrafter. Den första är kunskapen. Som kanske uppmuntrar dig till att göra goda gärningar. Och avhåller dig från att göra synder. Men vissa människor har kunskap. Men de har inte den här starka viljekraften. Att implementera kunskapen. Eller hur? Det finns många som kan jättemycket om islam. Men de bryr sig inte. Men vissa mashallah älskar kunskapen. Och upphöjer kunskapen. Och implementerar kunskapen. För de har en stark viljekraft. Och han säger att dessa två medel. Eller dessa två styrkor, styrkan av kunskap och styrkan av att vilja göra gott, kan inte eller har ingen nytta om man inte har tålamod. Som också nämndes i denna sura. För utan tålamod kommer du ingenstans. Utan tålamod kommer du att ge upp. Som Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah nämner i tafsir på denna sura. Att Ahlul Haqq, folket av sanningen, måste ha tålamod i att göra det goda. Det som Allah nämner i denna sura. Och vi finner att folket av batil, folket av falskhet, har tålamod i sin batil. De uppmanar varandra, som Allah nämner i Koranen, att ha tålamod i att dyrka statyer. Att inte ha tålamod i att inte ge efter till profeten Muhammad a.s. Subhanallah, ska vi ahlul haqq inte ha sabr i att stå fast på sanningen? Eller hur? Så det gäller att ha tålamod. Och att inte vara på dem, inte vara som dem som är väldigt svaga och vacklar i sin iman. De som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i surat al-Hajj. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Det finns de av folk som dyrkar Allah som på en avgrund. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dessa människor dyrkar Allah som på en avgrund. Deras iman är väldigt vacklar. Om de får någonting gott så är de nöjda. Då står de kvar. Men om de prövas med en motgång så vänder de sig bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Khasira dunya wal akhira. De förlorar detta liv och nästa liv. Det är inte så en muslims iman ska vara. Vår iman ska vara stark, stabil, rotad, förankrad i våra hjärtan. Och vi ska inte kompromissa eller ge upp religionen för någonting alls. Utan vi ska stå fast på sanningen. Så man måste ha sabr i denna religion. Och mashallah, som ni hör, så finns det otroligt mycket ilm i denna mäktiga sura. Och alhamdulillah, våra ulema har ju förklarat denna sura i sina tafasir. Och jag råder alla att gå tillbaka och läsa från dem. Sedan så nämner författaren fyra stycken hadither. som också bevisar dygden av att samarbeta i gott. Och den första hadithen berättas från Abu Abdurrahman Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu. Där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: den som förbereder en soldat fi sabilillah är som en person som gett sig ut fi sabilillah. Och den som tar hand om krigarens familj på bästa sätt får också belöningen som att han har krigat. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så här nämnde profeten alaihissalam två goda gärningar. Den första är att utrusta en soldat. Och nu talar vi om riktig jihad fi sabilillah. Inte terrorist att du ska köpa någon självmordsbomb till någon. Nej, vi talar om riktig jihad fi sabilillah. Tayyib, att du hjälper honom att ge sig ut i strid. Det kan vara som Sheikh Uthaymeen nämner, genom att ge honom ett riddjur, ett färdmedel att ta sig till striden. Två, vapen. Och tre, el-ma'una, det som behövs, yani mat och kanske kläder eller rustning och liknande saker som behövs under striden. Om man utrustar en mujahid så får man belöningen av, eller samma belöning som honom. Du är hemma men du har belöningen av den här krigaren som är ute och strider för Allahs skull. Det här är första goda gärningen. Den andra goda gärningen är att du tar hand om hans familj. Han har det han behöver, han ger sig ut fi sabilillah. Men han kommer ju känna en oro för sin familj. Vem ska ta hand om hans fru och hans barn? Vem ska handla åt dem? Vem ska hjälpa dem om de blir sjuka eller får problem och liknande saker? Och då säger du jag. Jag ska hjälpa dem. Jag handlar åt dem. Jag hjälper dem med det de behöver. Och så vidare. Jag tar hand om dem. Mashallah, på bästa sätt. Då får du också belöningen som att du var ute i jihad fi sabilillah. Mashallah. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och Sheikh Uthaymeen rahmahullah nämner att den här hadithen är generell. Yani, varje person som utför gott, som man stöder och man har orsakat och väglett honom till detta goda, får man belöningen för. Och han nämner exemplet av en talib al-ilm, en person som har gett sig ut för att studera fi sabilillah. En kompis som du känner åker till Medina, åker till Masr, åker till något annat land för att lära sig islam och komma tillbaka och göra da'wa i detta land. Att stödja honom är också som att du har gett dig ut och sökt kunskap. Eller att du får belöningen av den da'wan han gör när han kommer tillbaka. Mashallah. Hjälper betala hans biljett, betala hans hyra, hjälpa hans familj som han kanske har lämnat i Sverige och så vidare. Mashallah. Så att han ska kunna fokusera. För en sak vi såg när vi var just i Medina och studerade, det var att de flesta som hoppade av sina studier var på grund av att de inte hade någon som kunde ta hand om deras familj. Familjeproblem. Speciellt de som bor i väst. Inte i muslimska länder. Och tänk dig själv, du är i Medina och din fru kanske måste gå till socialen och förnedra sig på det här sättet. Och kanske bor ensam i ett kriminellt område och liknande saker. Så subhanallah, det går ju inte. Utan då kanske någon kan hjälpa till så att den här personen då kan fortsätta sina studier. Eller köpa böcker till honom, nämnde också sheikhen. Är också någonting som då ger denna enorma belöning. Ja. Sen så berättar författaren från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sände ut, eller han var ute, eller sände ut en armé mot Bani Lihyan min Hudayl, en stam på arabiska halvön. Och han sa: vi kommer att sända ut endast en person av två, men den andra får belöningen av den andra. Och denna hadith finns i Muslim. Yani, när man sänder ut folk i strid så skickar man inte ut allihopa, utan en grupp muslimer måste stanna kvar i staden. Och det här nämner också Allah subhanahu wa ta'ala i slutet på surat al-Tawba, att en grupp måste stanna kvar och utbilda sig i religionen för att sen kalla folket till islam. Alla kan inte gå ut i strid. Så här nämnde han att yani, han skickade ut varannan människa i strid. Och han sa till den som stannade kvar i Medina att han skulle få samma belöning som den som begav sig ut i strid. Så också det här samarbetet, att han kanske stöder yani, de som är kvar i Medina och tar hand om staden och familjerna och så vidare. Och han får då samma belöning. Sen nämnde författaren Hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam träffade en grupp med resande människor i Rauha. Och det här är en plats mellan Mekka och Medina. Och det här var när profeten alaihi wasallam var på väg till Hajjat al-Wada', hans avskedshajj. Så sa han, vilka är ni? Och då så sa de, al-muslimun. Vi är muslimerna. Och då så sa de till profeten alaihi wasallam, men inte. Vem är du? Och då så sa han, Rasulullahi. Och då så lyfte en kvinna upp hennes spädbarn, eller hennes barn. Och så sa hon, kan detta barn göra hajj? Och då så sa profeten alaihi salam, na'am wa laki ajrun. Ja, han kan göra hajj och du får belöning. Du får belöning. Och denna hadith finns i Muslim. Så här träffade då profeten alaihi salam denna grupp med resenärer på väg till hajj. Och han frågade vilka de var. Och det här tyder också på att det är tillåtet att om man träffar folk att man säger vilka är ni och var kommer ni ifrån och så vidare. Och att de också ställer motfrågan, vem är du? Så att man gärna kan känna sig trygg och bekväm med folk. Mashallah, de gav det bästa svar som finns. De sa inte vi kommer från den här stammen, den här familjen eller så, utan de sa vi är muslimer. De tillskrev sig den här religionen. Och sedan så frågade då den här kvinnan denna fråga, kan mitt barn göra hajj? Och då så sa profeten alaihissalam, ja, och du kommer att få belöningen för det. Och denna hadith bevisar en viktig princip som Sheikh Uthaymin också nämner, och det är att de som är minderåriga, som inte är könsmogna, belönas för det goda de gör men får ingen synd för det dåliga de gör. Hänger ni med? För vissa undrar ju liksom vad de kan be och så vidare, men ja, ni får de belöning, pennan i luft? Ja, de får belöning för det goda de gör. De börjar be när de är 7 och de kan åka på hajj och liknande saker. De får belöning, alhamdulillah. Och om de skulle göra någon synd så står de inte till svars eller straffas inte för det. Men här nämndes ju då att detta barn kan göra hajj. Om ett barn har gjort hajj när han var 7-8 år, måste han ändå göra hajj när han blir vuxen? Eller räcker det? Ni vet, man måste göra hajj en gång i livet. Det som kallas för hajjat al-islam. Eller hur? Så om en person har gjort hajj när han var barn, måste han ändå göra hajj när han är vuxen? Ja? Nej, det måste han. Han får belöningen för den, men den räknas inte som hans hajjat al-islam, utan den måste han göra i ett moget tillstånd. Han är 15 år eller äldre. Ja. Och varför nämner författaren denna hadith i kapitlet om samarbete? Jo, för kvinnan som tog med sitt barn på hajj, hjälpte sitt barn att göra hajj, fick här samma belöning. Så att hjälpa folk i att göra hajj ger dig samma belöning som personen som gör hajj. Det är ett samarbete, eller hur? Och han nämner också Sheikh Uthaymin, yani, det är en generell princip. Om du hjälper någon att utföra en god gärning så får du också dess belöning. Någon kommer och säger, kan jag be någonstans? Du öppnar ett rum till honom, varsågod be. Eller hur? Jag måste ha något plats att göra vudu. Varsågod, låna mitt vatten, gör vudu och så vidare. Du får belöningen för det. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Allting gott som du har orsakat eller hjälpt till med, belönas du för. Ja. Sedan den sista hadithen som nämns i detta kapitel är hadith Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Att profeten Muhammad alayhi salatu wassalam sa, al-khazinu al-muslim al-amin alladhi yunaffadhu wa yunaffidhu ma umira bihi fayu'tihi kamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsuhu fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin. Här så sa profeten alayhi salatu wassalam att den muslimen som är pålitlig och som har anförtrotts någons pengar, Alltså han är ansvarig, han förmyndar över någons pengar. Och gör det han är beordrad att göra med pengarna. Och ger dem med sin fulla rätt. Och han ger dem också med ett öppet hjärta. Tajibatan bihi nafsu. Alltså han har inget problem med det han gör. Till den han har beordrats att ge räknas som att han har gett. Eller han är en av de två som har skänkt sadaqa. Vad menas med denna hadith? Om en rik person, en miljonär, han har inte tid att gå och ge sadaqa till fattiga personer på gatan kanske. Eller hur? Så vad gör han för någonting? Och det här mashallah finner vi i de arabiska länderna. Att han anställer en person eller flera personer eller en organisation eller någonting vars arbete är att ge pengar till behövande. Taib. Så dessa personer är då yani khazin, de yani förvaltar pengarna, de tar hand om pengarna. De ska också vara muslimer och de ska vara pålitliga. De ska göra det de har beordrats och de ska göra det med ett gott hjärta. När dessa personer som då har fått pengar, när rika mannen säger, som Sheikh Uthaymin sa till exempel, ge 10 000 till den här personen. Ge 10 000 till den här fattiga mannen. Och han går och ger dessa pengar. Han är muslim, han är pålitlig, amin. Och han gör detta med ett gott hjärta. Han känner inte av och under. Varför får han pengar? Varför får inte jag pengar? Nej, utan han är som att det vore hans pengar. Han ger dem fissa bilillah. Taib. Då får han samma belöning. Det är inte hans, inte en enda av dessa pengar är från hans pengar. Inte en enda krona. 10 000 kommer från den rika mannen. Hans arbete är att dela ut dem. Men hans belöning är som den rika mannen. Ja, när han ger 10 000 kallat, det är som att han har gett dem från sin ficka. Och det här bevisar återigen vikten av samarbete är gott. Ibland tänker man, men det är inte jag som har gjort det och så vidare. Nej, wallahi, hjälp folk att göra gott. Och belöningen är så otroligt stor i detta. Jag tänkte nämna och komplettera med några mycket vackra hadither i detta ämne, detta viktiga och aktuella ämne, som handlar just om att samarbeta är gott och att hjälpa muslimer, att hjälpa sina bröder, att hjälpa sina systrar fi sabilillah. Och det är en väldigt viktig egenskap. Och vi finner också att våran profet alaihissalam brukade hjälpa folk. Eller hur? Han hjälpte folk, han hjälpte fattiga, han hjälpte slavar, han hjälpte sin familj, sitt hem och så vidare. När de grävde al-Khandaq, vallgravarna runt Medina, så var han där och grävde. Trots sin hunger och trots sin trötthet, han var där och arbetade med folk. Så vi har ett gott exempel i profeten Muhammad alaihissalam, att han var den hjälpsamma. Och detta finner vi också i den kända hadithen, hadithen Badul Wahi, när uppenbarelsen började. Jibril kom till Muhammad alaihissalam första gången och han gick hem till Khadija och han var rädd för det han hade sett. Vad var det för ord som Khadija använde för att trösta honom? Sa hon inte, du är den som hjälper folk, du är den som håller släktbanden, du är den som hjälper fattiga och föräldralösa och så vidare? Redan innan islam hade han dessa goda egenskaper. Subhanallah alaihi salatu wassalam. Ja. Så låt oss nämna några autentiska hadither och vackra uttalanden från Salaf, från Sheikh Albanis bok Sahih Tarhib och Tarhib, i just kapitlet om att hjälpa muslimer. Han nämner hadithen där profeten Muhammad a.s. sa: El muslimu akhu el muslim. Muslimen är en broder till den andra muslimen. La yadlimuhu. Han förtrycker honom inte. Och han överlämnar honom inte. وَمَنْ كَانَ فِي هَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي هَاجَتِهِ. Och så länge han är i tjänst av sin broder eller hjälper sin broder, så hjälper Allah honom. MashaAllah. Och den här principen är så viktig, ikhwan. Det här räcker som belöning. När du hjälper dina bröder fi sabilillah, så hjälper Allah dig. Och att Allah hjälper dig är någonting större, eller hur? Och denna viktiga princip finns i islam. كَمَا تَكُونُ مَعَنَا سَيَكُونُ اللَّهُ مَعَكَ. Väldigt viktig princip. Jag tror vi har haft en dars om det någon gång också. Att så som du är mot folk, är Allah med dig. Är du förlåtande mot folk, Allah är förlåtande mot dig. Är du givmild mot folk, Allah kommer att vara ännu mer givmild mot dig. Som Allah säger, Ibn Adam, skänk, så kommer jag att skänka till dig. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Så tänk på detta. Om du är hård, sträng, snål och så vidare mot folk, vad förväntar du dig av Allah subhanahu wa ta'ala? Yani, så som du är mot folk kommer Allah att vara mot dig. Och hasha lillah, Allah är inte snål eller något sånt, hasha lillah, men vi säger bara att när man är generös så är Allah ännu mer generös. När du är god, Allah är godare. När du är förlåtande och barmhärtig, Allah är ännu mer barmhärtig och så vidare. Så man får detta tillbaka. Det kommer tillbaka till dig. Ja. Och profeten Al-Islam nämnde också i dessa hadither att den som underlättar för en person som är mu'asir, en person som har det svårt i detta liv, kommer Allah att underlätta för i detta liv och i nästa liv. En person som kanske är skuldsatt och har problem, du underlättar för honom, hjälper honom att betala skulden. Är han skyldig dig pengar, du säger att han behöver inte betala, eller du ger honom en uppskov tills att han kan betala. Allah kommer att underlätta för dig i detta liv och i nästa liv. Och så sa han också här att den som täcker en muslims brister kommer Allah att täcka i dunya. Yani, när du och Allah kommer täcka hans brister i akhir också. Ja. Att du täcker och döljer muslimernas brister, Allah kommer att göra samma sak för dig. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Och Allah hjälper sin tjänare så länge han hjälper sin broder. Den hadith är muslim. Finns en annan mycket, mycket mäktig hadith som subhanallah, den har fastnat här. Jag tänker ofta på denna hadith och jag vill att ni ska komma ihåg denna hadith. I denna hadith så säger profeten Muhammad alaihissalam att Allah har ett folk som han särskiljer med gåvor, bin ni'am, limanafi' al-ibad. Allah har ett utvalt folk och han har särskilt det här folket med gåvor för att de ska gynna andra människor. Taib. Allah har gett dem goda saker i detta liv, kanske hälsa, pengar, styrka, makt och liknande saker, för att de ska gynna andra människor. Yuqirruhum fiha ma badaluha. Allah låter dessa gåvor bestå hos dessa människor så länge de spenderar dem. De delar med sig av dessa gåvor till folket. Men om de nekar dessa gåvor så kommer Allah att ta dem ifrån dem och ge dem till någon annan. Hängde ni med? Ja. Och det finns, han nämner tre stycken liknande hadithen. Att Allah har ett unikt folk som han särskiljer med gåvor. Han låter dessa gåvor bestå så länge de hjälper muslimerna. Men den dagen de slutar så kommer Allah att ta det bort från dem och ge det till någon annan. Subhanallah. Så tänk på detta. Att om Allah azza wa jalla kanske har gett dig pengar och du delar med dig lite varje månad, så kanske du är just av dessa utvalda människor. Allah har gett dig dessa pengar för att du ska ge dem till någon annan. Att du ska vara den som delar med sig och hjälper andra muslimer. Men den dagen du säger nej, jag ska behålla mina pengar, jag ska inte dela med mig, då kanske Allah tar dessa pengar ifrån dig och ger dem till någon annan som är villig att dela med sig. Du kanske är den personen Allah har gett kunskap i islam. Vad ska du göra? Det är en gåva från Allah, ni'ma, som muslimerna har behov av. Ska du behålla den för dig själv eller ska du dela med den till andra? Och det här subhanallah finner man. Folk som studerat islam och sen inte sysslar med da'wa, bara dunya, 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 wallahi, träffar dem efter 10 år, de vet ingenting om islam. Allt kunskap är borta. De kanske har lite koll sådär, men hifz och allting borta. Allah ger det till någon annan istället. Någon som är villig att dela med sig. Allah kanske har gett dig styrka som du kan hjälpa muslimerna. Allah kanske har gett dig status. Du kan medla för muslimerna, du kan gå god för muslimerna, du kan hjälpa dem med jobb och giftermål och liknande saker. Kallas, gör det. Var inte snål. Så tänk på detta, subhanallah, att man kanske är just från dessa människor. Vi ska nämna en till hadith och sen ska vi bara avrunda med några athar. Det berättas från Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma att en man kom till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Och han sa: ja Rasulullah, vem är de mest älskade människorna hos Allah? Eller vilka gärningar är mest älskade hos Allah? Taib. Förstår ni frågan? Man frågar här profeten alaihi wasallam: vilka av människor älskar Allah mest? Eller vilka är de mest älskade gärningarna till Allah subhanahu wa ta'ala? Då så sa profeten alaihi wasallam: ahabbu an-nasi ila Allahi anfa'ahum lin-nas. De bästa av folk är de som gynnar andra människor mest. Mashallah. Och låt oss läsa hadithen sen kan vi förklara. Wa ahabbu al-a'malu ila Allahi 'azza wa jall sururun tudkhiluhu 'ala muslimin. Och från de mest älskade gärningar hos Allah är lycka som du ger till en muslim. Och att du avlägsnar en sorg eller olycka från honom. Eller att du betalar en skuld för honom. Eller att du mättar hans hunger. Och att jag går, att profeten Muhammad säger al-Islam, och att jag går med min broder och hjälper honom att utföra sina behov är mer kärt till mig än att göra i'tikaf i den här moskén, i masjid i Medina, i en hel månad. Och den som lägger band på sin ilska, trots att han kan ge, alltså låta den komma ut, kommer Allah att belöna med att han kommer att fylla hans hjärta med rida, med välbehag på domedagen. Och den som går med sin broder för att hjälpa honom tills han är färdig, kommer Allah att stärka hans, Allah kommer att göra hans fötter fasta på domedagen, den dagen då fötter kommer att halka. Och en annan hadith på As-Sirat, på bron över helvetet. Och Sheikh Albani säger att den här hadith är hassan li ghayrihi, och den är berättad av Al-Asbahani. Så här frågades profeten al-Islam vilka av folk är de bästa. Och just den här meningen är också, subhanallah, innehåller så mycket kunskap. Vem är den bästa muslimen? Anfa'hum linnas. Den bästa muslimen är den som gynnar andra mest. Tänk på detta. Kom ihåg den här meningen. Vem är den bästa muslimen? Den som gynnar andra människor mest. Det kan vara att du gynnar dem med kunskap, goda råd. Du hjälper till ekonomiskt. Du hjälper till med att medla med din status och liknande saker. Så att gynna muslimer är från det bästa man kan göra. Och den bästa muslimen är den som gynnar muslimerna mest. Och de bästa gärningarna hos Allah subhanahu wa ta'ala är lycka som du ger en muslim. Tudkhiluhu ala muslimin. Din broder är ledsen och du gör honom glad. Han hade ett problem. Du hjälper honom att ta bort det här problemet. Och han blir glad istället för ledsen. Mashallah. Du tar bort en sorg från honom. Kanske han har förlorat en släkting, du tröstar honom. Kanske han förlorade någonting värdefullt, du ersatte den här saken och så vidare. Mashallah. Du hjälper den här personen. Eller du betalar personens skuld. Eller du mättar hans hunger. Och sen så nämnde profeten alaihissalam en väldigt viktig sak. Och han talar här för sig själv. Att jag går och hjälper min broder med hans haja, hans behov, det han vill göra, tillfredsställa, göra det han måste få uträttat. Att jag går med min broder och hjälper honom att uträtta hans behov är mer kär till mig än att göra i'tikaf i Medina moskén i en hel månad. Vem skulle inte vilja åka i Ramadan och göra i'tikaf i Masjid al-Nabawi? Eller hur? Vilken belöning, mashallah. Men att gå och hjälpa sin broder för Allahs skull en enda gång är mer kärt hos profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så kolla, wallahi, jag tror inte många av oss skulle väga gärningarna på detta sätt, eller hur? Vi skulle tänka, nej, gå till moskén är bättre, eller hur? Profetens moské sallallahu alaihi wasallam, varje bön räknas som 1000 böner och så vidare. Wallahi. Profeten alaihi wasallam skulle välja att hjälpa sin broder. Och här säger Sheikh Uthaymeen rahimahullah, varför? För att när du hjälper din broder så är det naf'un muta'addi. Yani det är en nytta som gynnar andra. Medans att göra i'tikaf i moskén är en nytta som bara gynnar dig. Och generellt i islam så är det bättre med de gärningar som gynnar andra människor. Där man hjälper andra människor. Och sedan så sa han alaihissalam att om en person lägger band på sin ilska. Man kan bli arg, man har rätt att bli arg. Men man kontrollerar sin ilska. Då kommer Allah subhanahu wa ta'ala att fylla ditt hjärta med välbehag och nöjdhet på domedagen. Och i en annan hadith så nämndes en annan belöning. Och det är att du kommer att få välja bland de vackra hur al-ain på domedagen. Om du lägger band på din ilska. Och sen så sa han att du går med din broder fisabilillah, eller du går med din broder och hjälper honom med det han vill ha uträttat. Yani om du gör detta så kommer Allah att stärka dina fötter den dagen där fötterna kommer att halka. Yani på domedagen. Och i den andra hadithen, den som går med sin broder som är förtryckt och hjälper honom att få tillbaka sin rättighet, kommer Allah att yani stärka, eller kommer Allah att göra fast på domedagens bro den dagen då fötter kommer att halka. Ni vet domedagens bro, as-sirat, som är över helvetet, är en av de värsta momenten på domedagen där folk kommer att vara otroligt rädda. Alla som ska in i Jannah måste gå över denna bro. Och det är kolsvart. Och bron är tunnare än ett hårstrå och vassare än ett svärd. Och det finns krokar som kastar ner folk i helvetet. Så folk är livrädda här. Och folk kommer att halka. Men mashallah, om du går och hjälper en muslim som är förtryckt eller har ett behov, så kommer Allah att göra dina fötter fasta på denna bro på domedagen. Så att du inte halkar. Du kommer vara stabil och kunna inshallah ta dig över denna bro. Subhanallah. Vilken mäktig hadith. Allahu musta'an. Jag ska nämna några fina affär också. Berättelser från Salaf som vi avslutar med. Det berättas från Ibn Umar radiyallahu anhuma, från profeten Muhammad alayhi salam, från det var en hadith. Från de bästa av gärningar är lycka som du ger en muslim, en troende. Att du täcker hans nakenhet, du ger honom kläder. Eller du mättar hans hunger, eller du hjälper honom i hans behov. En av salaf som heter Ibn Shubruma brukade hjälpa folk. Och en dag så hjälpte han en person med någonting väldigt stort. Han hjälpte sin broder, alltså sin muslimska broder, med någonting väldigt stort. Så den här personen kom för att tacka honom och tog med sig en gåva. Och när han skulle ge Ibn Shubruma den här gåvan så sa han, vad är det här för någonting? Vad är det här för någonting? Han sa, det här är för att du hjälpte mig. Och då så sa han, ta din gåva. Afak Allah. Må Allah skona dig. Om din broder ber dig om hjälp och du inte hjälper honom, eller han, om din broder ber dig om hjälp, om en broder ber dig om hjälp, eller om du ber en broder om hjälp och han inte hjälper dig, så gör wudu och be fyra takbirat för honom och räkna honom från de döda. Khalas. Om han, du går till honom och säger, broder, jag behöver hjälp, och han säger nej, khalas, gör wudu, gör janaza över honom, khalas, han är slut. Som han. Det finns inget liv i honom. Ja, han säger, det är min skyldighet att hjälpa dig. Jag lever, alhamdulillah, jag måste hjälpa dig. Men jag kan också påpeka här att det är sunna, och det har vi nämnt tidigare, att om någon gör någonting gott till dig, någon gör dig en tjänst eller ger dig någonting, så är det faktiskt sunna att ge personen en gåva eller ge någonting tillbaka. Men ahsana ilaykum fa kafi'u. Så som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, om någon gör någonting gott mot er så ska ni återgälda, ni ska belöna honom. Och om ni inte finner någonting så ska ni åtminstone göra dua för personen. Det berättas också från en Hassan al-Basri radiyallahu anhu att han sa: "Lan aqdi li akhin li hajatan ahabba ilayya min an a'tikifa shahrayn." Att jag ska hjälpa min broder att utföra sina behov eller det han är vill utföra då är mer kär till mig än att göra i'tikaf i 2 månader. Och dessa berättelser finns berättade i en bok som heter Qada' al-Hawa'ij av Ibn Abi Dunya. Alltså en hel bok som handlar om att hjälpa sina bröder fi sabilillah. Det berättas också här från Ibn Abbas i samma bok från Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma att en kusin kom, eller han sa till sin kusin att från de bästa av gåvor är de gåvor som du ger innan personen frågar. Och om du ger dem efter att han har frågat så handlar det bara om att han inte ska förlora sin heder. Yani när man hjälper folk och ställer upp för folk och man samarbetar i gott, så ska man försöka, om man har möjligheten, att göra detta innan personen ens behöver fråga. Du vet att din broder är i behov. Han kommer bli utkastad från sin lägenhet, eller han kommer bli sparkad från jobbet, eller någonting. Yani, hjälp personen så att han slipper gå och fråga. För det är en slags förnedring att gå och fråga folk om hjälp eller saker och ting. Och det är en ära att inte fråga någon om något. Så att ära din broder och hjälp honom att behålla sin ära genom att hjälpa honom innan han ens behöver fråga. Och det här är en ännu högre nivå. Om han kommer till dig, kallas hjälp honom. Men om du vet att han är i behov, hjälp din broder och ställ upp för honom. Ja. Och det finns många exempel på denna goda gärning. Och jag hoppas idag att vi har lärt oss detta. Att vi ska samarbeta i gott. Vi ska hjälpa varandra i det som är gott. Och det finns otroligt mycket belöning i detta. Och med hjälp av detta så stärker vi brödraskapet sinsemellan. Och vi kan utföra stora saker som en person, en enskild individ, inte kan utföra. Eller hur? Till exempel en broder ska flytta. Ska han själv bära sina 50 kartonger eller ska hans 10 bröder komma och hjälpa honom att bära? Vad är lättast? Och vi har ju sett, mashallah, ibland har vi gjort insamlingar till folk som har haft det svårt och liknande saker. Alla ger 100-200 kronor. 100 personer ger 200 kronor. Vad blir det? 20 000, mashallah. Så otroligt mycket pengar från små summor. Eller hur? Mashallah, vi är 1000 ställer för jorden, kanske i Sverige eller ännu mer, mashallah. Om alla ger 1000 spänn. Alltså, vi kan köpa en moské kanske. Eller hur? Så att man ska aldrig tänka, vad ska min gärning göra? Vad kan jag göra för något? Utan man ska försöka hjälpa folk med det man kan. Det kan vara pengar. Du kanske inte är den som föreläser, du kanske inte är den som åker och studerar, men du kan hjälpa dem. Din kompis åkte från din ort och studerade. Halas. Hjälp kanske ekonomiskt. Skicka honom pengar. Hjälp hans familj i Sverige. Eller hur? En person som ska öppna en moské, betala hyran till moské, betala hyran till lokalen, betala hyran till föreläsningar, liknande saker, halas, hjälp till, hämta en sheikh, kosta pengar, ingenting är gratis, eller hur? Så hjälp till, 100 spänn, 200 spänn, 500 spänn, pengar som inshallah är, som vi nämnde, från de bästa av gärningar, då du hjälper dina bröder och systrar fisabilillah, och du får samma belöning, mashallah, du får samma belöning som det som det kommer att resultera i. Du kan också hjälpa folk med din status, som vi nämnde. Din broder kanske behöver arbete. Och du kan lägga ett gott ord för chefen, så att han får ett jobb. Hallas, hjälp honom. Din broder behöver gifta sig. Och du vet att han är bra. Jag rekommenderar honom i hans din, akhlaq, han är stabil. Hallas, lägg ett gott ord. Jag rekommenderar den här personen i giftermål. Men efter det att du är säker att han verkligen rekommenderas i giftermål, hjälp honom att gifta sig. Så vidare. Så att man medlar med sin status, sin position, sin egendom, sin styrka. En broder behöver hjälpa att flytta, alltså hjälper till och bära kartongerna, eller hur? Vi behöver hjälpa att renovera en lokal eller moské, alltså hjälper till. Jag kan måla, jag kan snickra, jag kan bära, eller hur? Alla kan någonting. Så att man hjälper till med det lilla man kan. Och inte bara sitter hemma och tänker på sig själv. Och att alla ska få klara sig själva. Och det är tyvärr mycket den inställningen som finns i detta samhälle. Att alla sköter sitt. Eller hur? Alla sköter sitt. Men i islam, alhamdulillah, vi ska hjälpa varandra. Och jag vet att vi brister i denna punkt. Och jag ber Allah att vägleda oss. Och göra oss till bättre muslimer som bryr sig om sina bröder och systrar fisabilillah på hela jorden, överallt, med det man kan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.